Hej och välkomna tillbaka till Bookmakers.
Välkomna och gott nytt år.
Lite försenat
Ja, nu
nästan.
är det nästan februari snart.
Snart. Och det är ett
Ja.
tag sedan vi gjorde en podcast. Men det har ju varit helger, Kim, och det har ju varit mycket annat också. Men nu är vi i alla fall tillbaka med ett nytt avsnitt. Och vad har du läst, Kim?
Ja, jag hade faktiskt tänkt att tipsa om en, jag vet inte, en mycket kontroversiell bok som kom på 90-talet, en svensk bok som heter Den högsta kasten av Carina Rydberg.
Mycket omtalad
Då
då.
får vi säga, jag tycker att det är det som är lite intressant nu, att med dagens öppna samhälle med sociala medier och bloggar och man hänger ut folk på alla diverse sätt, på olika sätt, att när den här boken kom så blev det ju ramaskri, för att Carina Rydberg har ju då skrivit en skildring av sitt liv, kan man säga. Ja, men lite händelser som händer
I
henne
romanform.
i romanform, och har då skrev i den här boken om ett förhållande som hon hade med en gift advokat, och hon namngav då honom i boken. Vilket det blev enormt ramaskri när den kom.
Absolut, och det var ju väldigt omdebatterat, får man göra så då?
Då,
Och nu
precis.
skulle det inte vara lika kontroversiellt?
Nej, jag tror nästan att, och idag tror jag också att man inte skulle tycka att det var så spännande. Alltså, det skulle inte bli den här skandalfaktorn, för det blev ju verkligen en skandalfaktor då. Jag kommer ihåg, det fanns ju inte ett program som hon inte var med i och satt och försvarade, så att säga, den här boken. Så det är ändå ganska intressant om man tänker. Om man tänker idag, liksom, hur hade en sån här motsvarighet hade kunnat gjort sig i litteratur idag? Det är nästan svårt att tänka sig, alltså, att det kunde ha blivit ett sånt här ramaskri som det blev då.
Ja, fast vi har ju några andra. Jag tror att det beror på vem man hänger ut också,
Det,
eller hur?
absolut, det
Jag
tror
tänker
jag.
på Felicia Fälts
Ja, visst.
självbiografiska bok där hon hänger ut sin mamma, Anna Wahlgren. Att är det en tillräckligt känd person som har ganska stor fallhöjd i
Ja.
skandalen så blir det fortfarande väldigt omskrivet.
Vad jag minns då från den här tiden var ju att den här advokaten var ju, så att säga, det var ju en advokat som var välkänd inom juridikkretsen, men han var väl kanske liksom inte så välkänd inom, ja men i allmänheten liksom så att.
Nej, han var ju inte en allmän kändis.
Nej, det var inte
Så.
som en Leif Silbersky eller Thomas Bodström, det var inte en
Nej, nej.
sån typ av person. Men jag vet att hon skrev ju en bok 3 år senare då som hette Djävulsformen, och då hängde hon ju också ut en gift person, Ernst Billgren, och det var ungefär som att då var hon tvungen att uppgradera nästan till då en person som folk visste vem det var, för att det skulle få lite samma snaskfaktor. Jag tycker ju personligen att Carina Rydberg skriver ju väldigt, väldigt bra rent språkligt. Jag läste ju de där böckerna och tyckte de var väldigt bra, sen kan man ju ha åsikter om tillvägagångssättet, men som ren liksom proslitteratur så tycker jag att hon skriver väldigt enkelt och väldigt bra, att liksom man kommer in i det på något sätt.
Ja, hon är väldigt duktig också på att bygga upp obehagliga stämningar i sina böcker.
Absolut.
Det är lätt att bli illa berörd när Carina Rydberg skruvar åt den här obehagsfaktorn i sitt språk, tycker jag. Men sen är det ju knepigt att idag är det svårt att göra skandal med sina
Ja.
böcker. Jag menar, vi har haft alla möjliga självbiografiska, inte minst Knausgård som
Ja,
har vänt ut
visst.
och in på hela sitt liv och sin familj och sin släkt och allt och alla i sin närhet.
Jag läste faktiskt i DN söndag, tror jag det var, för några år sedan, just en intervju med Carina Rydberg, och hon har ju i stort sett, för att i de här böckerna och så, då var hon ju ute i Stockholms nöjesliv och hon bodde i centrum och sådär. Nu har hon ju liksom flyttat ut till någon liten ö i Stockholms skärgård dit man bara kan ta sig med båt, tror jag, och bor med ett par hundar där, och liksom berättar att hon har totalt avskärmat sig liksom från det här då, det livet hon levde lite mer i sus och dus då. Och hon sa ju det också att, och de frågade, men du som var ute så mycket på krogen då, för hon skriver ju väldigt mycket om sina
Oh
krogbesök och
ja, hon
folk har,
sitter på en krog som heter PA och
ja,
kompani, va?
nästan varenda kväll. Men hon säger såhär, nej, nu skulle jag inte våga på grund av att det är så mycket bloggar och folk lägger upp bilder, jag vill liksom inte vara synlig på det sättet, svarar hon då, så det var ju ändå ganska intressant. Och hon sa också då var det mycket om det här FRA, att vi var så rädda för att vi skulle bli
Övervakade, ja.
övervakade på nätet. Man sa, men det fixar vi så bra själva genom att lägga ut bilder på oss, var vi är, och tagga oss överallt och sådär. Så det har nog en liten poäng i, kan man säga.
Absolut, och sen är det väl så att sen finns det något väldigt kluvet med att hon säger att jag vill inte bli fotograferad och utlagd på Facebook samtidigt som hon själv då har hängt ut både den ena och den andra. Och där är vi väl lite kluvna, man vill ha
Ja,
kontroll över sitt eget liv
precis.
men kanske samtidigt som man vill kunna använda erfarenheter i skrivandet i böckerna. Så att det är dubbelt, tycker jag.
Mm.
Verkligen. Och var går gränserna för en roman? Och det är ju en ständigt återkommande diskussion.
Absolut.
Och vad är sant? Och vems sanning? Och sådana frågor dyker ständigt upp. Men visst, Carina Rydberg var bland de första.
Ja, visst. Så därför tänkte jag att just nu då, med tanke på att det är så mycket sociala medier och bloggar om man pratar på det, så det är ganska kul att gå tillbaka och läsa sådana böcker som, ja men det här är väl nästan ändå 20, vi kommer inte riktigt exakt ihåg när den högsta kassen kom, men det var mitten på 90-talet i alla fall.
Ja, det är 90-talet någon gång.
Ja, så det är ju i alla fall 15 år sedan då, kan man säga. Så att därför är det lite spännande att se vad som har hänt på 15 år med tanke på den debatten som blossade upp då.
Å andra sidan hämnade Strindberg i litteraturen
på
sin tid.
Ja, visst. Ja.
Inget är nytt egentligen.
Nej.
Men diskussionen kommer nog att återkomma, hur man hanterar andra.
Mm. Men du har också läst en bok om någon, eller någon annan som har skrivit om någons liv.
Ja, jag har läst om Tove Jansson i Tola Karjalainens biografi som kom nu för någon vecka sedan. Den heter Arbeta och älska och skildrar Tove Janssons liv. Mm. Det är ju i år 100 år sedan Tove Jansson föddes. Så man kan tänka sig att det blir ett Muminår, kanske.
Mm.
Och den är intressant, visst är den det, samtidigt som jag är lite tveksam till delar av den.
Mm.
Det som är intressant är att hon lyfter fram Tove Jansson som bildkonstnär.
Mm.
Som målare, som seriöst arbetande konstnär med drivkraften att bli någonting större konstnärligt än en illustratör.
Mm.
Hon ville mycket mer. Och det lyckades hon också med. Hon hade många utställningar. Hon målade oerhört mycket. Och många bilder finns med i den här fina boken. Det är en rikt illustrerad och väldigt vacker bok på många sätt. Problemet är att Tola Karjalainens språk är ganska stolpigt och hackigt.
Mm.
Hon skriver helt enkelt inte särskilt väl.
Mm.
Och då blir det inte så kul att läsa. Sen fastnar hon rätt mycket i redovisning också och kommer inte riktigt loss att berätta en historia, att hålla en vinkel på det, att berätta om Tove Janssons liv. Men det är absolut läsvärt, även om jag hade önskat att hon hade kommit lite längre.
Den är ju en väldigt vacker bok, vi har pratat förut om just bokomslag och utformning, men det är en otroligt fin layout på den.
Mycket vacker och väldigt mycket fina bilder, och som sagt, man får några doser Mumintroll också. Och lite bakgrund till olika personer som har varit förebilder till gestalter i Muminvärlden. Några är säkert kända sen förut. Men en del av dem kände jag inte till sen förut.
Mm.
Konstnärer som hon har arbetat med när hon var ung. Och som hon även hade relationer med. Som dyker upp i olika gestalter i Muminvärlden.
Mm.
Så den är fin, tycker jag.
Mm. Och du har med någonting mer här, ser jag också.
Ja, men jag har också tagit med mig en bok som har några år på nacken och som är en favorit. Den heter Ut och stjäla hästar och är skriven av den norske författaren Per Pettersson. Och blev väl hans stora genombrott för en bred publik. Jag minns inte riktigt när den kom, det står väl någonstans här i boken 2005 kanske på svenska, någonting sånt. 2003 på norska, 2005 på svenska. Men han har ett fantastiskt språk. Till skillnad från Tola Karjalainen. Ja. Så han skriver väldigt vackert. Och boken handlar om en man som heter Trond. Som är någonstans mellan 60 och 70 när boken börjar. Han har dragit sig tillbaka till ett hus på landet i Norge. Ganska nära svenska gränsen. Och han bor där, han bor ensam med en hund.
Mm.
Och han skriver då Per Pettersson om att det här är någonting som han alltid har velat göra. Leva ensam där. Hela livet har jag längtat efter att vara ensam på ett ställe som det här. Även när det var som bäst. Och det har inte varit sällan. Så mycket kan jag säga att det inte varit sällan. Jag har haft tur. Men till och med då, till exempel mitt i en omfamning när någon viskat ord i mitt öra som jag gärna velat höra, kunde jag plötsligt längta bort till en plats där det bara var alldeles stilla.
Mm.
Och nu är jag här. Och det är nästan precis som jag hade föreställt mig det. Han skriver väldigt enkelt men ändå väldigt,
väldigt
poetiskt
vackert.
Och vackert.
Målande, ja.
Och Det handlar om hur det förflutna kommer i kappen. Ett vanligt tema i böcker. Men här handlar det om saker som hände med hans far när han var ung. Sommaren 1948 hände någonting.
Mm.
Som han gradvis återvänder till. Och samtidigt finns det återblickar på under tiden ockupationen under andra världskriget. När Tronds far då var en del av den norska motståndsrörelsen. Och tog stora risker för att smuggla saker över till svenska sidan. Och tillsammans med många andra naturligtvis i den byn där de bodde. Men med tiden händer någonting som förstör väldigt mycket i den unge Tronds liv. Och sen tar det nästan, ja det tar 50 år innan han orkar riktigt återvända till det här och gå igenom vad som egentligen hände.
Mm.
Så att det är ett svek. Det handlar om mer, ska man väl inte berätta, men den är väldigt fascinerande tycker jag, den här boken. Jag tycker mycket, mycket om den.
Mm.
Han har fått priser för den och sen skrev han hans nästa bok som kom på svenska hette Jag förbannar tidens älv. Och har ett liknande tema med hur det förflutna, barndomen och familjerelationer till sist kommer i kappen. Och den fick han Nordiska rådets litteraturpris för.
Mm.
Också väldigt fin, tycker jag. Favorit. Mer då, Kim? Vad har du läst under helgerna?
Ja, men då läste jag ju då den senaste, dock läste jag den på engelska. Jag tror att den ska komma i svensk utgåva nu här på i vår. Men den senaste Tony Hill-deckaren då, av Val McDermott. Som då på engelska heter Cross and Burn. Jag misstänker att den kommer få en svensk titel. Men det här med Cross and Burn hänvisas ju till att man brukar säga på engelska att man kan antingen cross a bridge or burn a bridge. Alltså att man antingen kan gå över bron till en, i en relation. Eller så kan man bränna liksom broar mellan varandra. Så att det kanske är någonting med broar den kommer heta då. Tänker jag i svensk. Men den var väldigt bra. Det är ju alltid välskrivet och spännande med Val McDermott. Men jag måste ju säga att som i den här serien av böcker så höll den sig inte särskilt väl som en, vad ska man säga, som en självstående bok tycker jag. Utan det var väldigt mycket, den boken som kom innan, den var, där hände det så väldigt mycket traumatiska grejer för de inblandade. Att den här boken var nästan som ett långt koda liksom, med att man berättade att okej, så här har de hanterat det. Den själva deckarintrigen i den här var egentligen inte så jätteintressant. Utan det var mer intressant att läsa om karaktärerna.
Men då är du lite besviken på den.
Ja, både och, för att jag menar, man förstod ju på något sätt att det skulle bli lite så här. För att det som hände i boken innan var så extremt att man tänkte att det går ju liksom inte att inte... Att, de kan ju inte ha gått igenom det här när det
man
börjar
på nytt. Man måste följa upp det
på absolut. Ja. Det hade blivit jättekonstigt annars. Eller så skulle man bara slutat då. Men däremot som just en liksom självstående deckare så funkade det inte. Alltså det var inte dåligt, men hade någon annan skrivit det hade jag säkert tyckt att det var väldigt bra. Men man är ju så van vid att Val McDermott brukar ju alltid ha små överraskningar och det är väldigt raffinerat. Och den här gången var det ungefär så som man kunde tänka sig att det var. Jag blev inte så överraskad kan man säga. Så att det var jag lite besviken på. Så.
Men det ska man ju bli i deckare tycker
jag.
Lite
tycker jag.
Överraskad måste man bli. Annars så fungerar de inte riktigt, tycker jag.
Ja.
Annars då? Har du läst något mer?
Jag läste den. Och sen, nej, jag har inte läst den än. Men jag fick ju när jag fyllde år så fick jag ju den här omtalade boken om Ingmar Bergman. Så den har jag ju tänkt att det ska bli min nästa.
Men den har du väntat med att läsa den?
Jag har väntat med att läsa den, för det är också, som jag har sagt många gånger tidigare, så är jag ju en sån här som läser gärna en bok i sträck. Jag har svårt för det här att läsa ett kapitel här och där, och jag känner att den här vill jag liksom ta mig gott om tid, eftersom jag då personligen är väldigt fascinerad och ett stort fan av Ingmar Bergman. Så jag känner att jag vill liksom ha gott om tid för när jag ska läsa den här. Och så vill jag gärna läsa den under en eller två dagar då, max.
Du måste boka en helg för att
Ja, det måste bli en Bergman-helg tror jag faktiskt då. För att det ska kunna bli.
Såg du filmen, tv-filmen om Liv Ullmann och Bergman?
Ja, det gjorde jag. Och alltså jag måste ju säga, när man är som jag då har varit lite så här Bergman-nörd tidigare, då har mycket av det här, alltså inte just de här nya intervjuerna, men mycket av de här klippen och den här historien, den har man ju liksom, den har jag ju hört mycket tidigare. Jag kommer ju framförallt ihåg att det här året, det är ju hemskt att säga, men det här året han dog. Så var ju det egentligen 2 år innan som jag hade haft en sån här riktig Bergman-period. Så när han dog och alla började måla upp allt han hade gjort, då kände jag, men det där har jag ju liksom grottat ner mig redan. Alltså så det blev lite, och det var lite samma sak här, att jag kände att det var egentligen ingenting som jag inte visste.
Men det var det inte.
Men det är en fascinerande historia på något sätt ändå.
Ja, men absolut. Jag blev lite illa berörd av det Liv Ullmann berättade om hur svartsjukan var. Ja. Han stod och klockade henne när hon hade varit ute och träffat andra i filmteamet. Så att hon inte skulle komma hem några minuter för sent. Det var lite, lite obehagligt tyckte jag.
Ja, nej, men alltså, jag är ju övertygad om, nu vet jag inte om man sitter och gör liksom, om man är otrevlig. Så, men jag är övertygad, jag tycker jag att Bergman är ett geni, men jag tror inte han var så rolig att ha att göra med om man liksom inte var, om man inte hade ett gott öga till en så att säga. Så tror jag nog inte att han var så rolig att samarbeta med.
Han hade nog sina sidor, om
man
säger så.
Ja, kan man säga. Som...
Men du, vilken är din favoritfilm?
Ja, jag brukar ju säga att jag har svårt att skilja på två. Men jag tycker Persona eller Viskningar och rop, det är mina absoluta Bergman-favoriter.
Vad är det du tycker så mycket om med dem?
Jag tror Persona tycker jag väldigt mycket om, för det var ju under Bergmans mest konstnärliga period, som det kallas då. Att den är ju liksom väldigt, ja, men hela den filmen kan man, alltså det har ju gjorts så himla mycket tolkningar kring den filmen. Han sa ju själv på slutet, Bergman, att jag vill inte säga någonting om den filmen, för att alla har analyserat sönder den, så det finns liksom inget att säga mer. Men det är ju dels, tycker jag att det är...
Men kort, vad handlar den om?
Det handlar ju om en ung sjuksköterska som spelas av Bibi Andersson, som får ta hand om en skådespelerska spelad av Liv Ullmann som har blivit stum. Och de åker ut till ett sommarhus för att hon ska vårda henne då, skådespelerskan. Och då slutar det med att deras identiteter börjar liksom sakta men säkert. De börjar byta identiteter och det blir så här, vem är vem och lite sånt där. Och det låter ju ganska flummigt, vilket det faktiskt också är. Men det är gjort på så otroligt snyggt sätt. Den är ju filmad i svartvit och Sven Nykvist bilder de är. Alltså man skulle kunna tapetsera ett hus med alla de bilderna i den filmen. Det är fantastiskt vackert och egentligen inte så konstigt som det faktiskt låter. Det låter ju otroligt flummigt. Jag hör ju själv när jag berättar att det låter ju inte klokt. Liksom. Men det är så, man sugs in i det där på något sätt.
Men det är en stämning också, eller
det är
hur?
En stämning, absolut en stämning.
Det är
stämning.
Inte bara en handling utan väldigt mycket stämning som man dras in i och blir fascinerad av.
Det var ju för övrigt också under just den filmen som Liv Ullmann och Ingmar Bergman jobbade för första gången. Och det var ju då de blev kära i varandra och lämnade sina respektive partners och ja, blev ett par då. Så det var då.
Det var då. Ja, men det är en fin film, jag håller med. Jag har inte sett så många Bergman-filmer faktiskt. Men jag har sett den och tycker mycket om den. Och sen, men jag tycker ju väldigt mycket om Fanny och Alexander.
Det är ju
precis som alla andra, men den är faktiskt
oerhört. Ja, det är ju en av Bergmans mest mustiga filmer kan man säga. Och också en av hans, får man ju också säga då, jag vet att han gillade ju säkert inte det ordet. Men det är ju helt klart en av hans mer lättillgängliga filmer, så är det ju bara. För den är ju, även om det finns mycket konstnärliga utsvävningar, så är ju, det är ju en ganska... Det är en ganska fin berättelse. Liksom. Det är inte så...
det är en jättefin berättelse, men nog så otäckt den också.
Absolut.
Och fascinerande, en av mina favoritscener där, det är när Stina Ekblad är den här lite mystiska pojken. Det är riktigt magiskt och övernaturligt där också. Mitt i all den här realismen som filmen innehåller också.
Och jag kan säga, ni som är intresserade av Bergman, så finns det ju, är det ju väldigt roligt att det finns så väldigt mycket fina böcker om honom och liksom om hans konst. Det finns ju någon sån här jättebok som är jättedyr, men som ibland på bokrena faktiskt då, som också är lite stundande snart, brukar komma på lite nedsatt pris. Den är
jättestor.
Ja, vad ska man säga, det är en A3-bok minst, va, nästan.
Ja, det måste vara, så den är tjock och den väger säkert 4 kilo. Den är enorm.
Den är enorm, men den är enormt vacker för den som har ork och tid och pengar, så skulle jag verkligen rekommendera den. Och sen också finns det ju, tycker jag, den här boken som handlar om honom som heter Lanterna Magica, tycker jag ju är en av de bättre biografierna om honom faktiskt. Och som han har skrivit lite själv i också. Då, så.
Ja, det har han skrivit. Men då är vi tillbaka på det här att skriva om andra. Jag tänker på Alexander Andoril som ju skrev en roman om Bergman.
Ja.
Fiktiv.
Ja.
Där är vi också ganska spännande, tycker jag. Jag läste den när den kom och också väcker frågor om vad får man göra med verkliga personer. Får man hitta på en egen Ingmar Bergman? Och så här tror jag att Ingmar Bergman var. Får man det eller får man inte? Var går gränserna för friheten? Det är den konstnärliga friheten. Det är knepiga frågor.
Ja, det är jättesvårt. Jag menar, någonstans finns det väl ändå någon form, antar jag, någon form av allmän tidsfrist eller någonting, med tanke på att man kan ju skriva om, till exempel, det är ju jättemånga som kan skriva en historisk bok där man tar upp en fiktiv version av Julius Caesar. Det är ju ingen som tycker att det är så konstigt. Liksom. Men nu har det ju inte gått så många år sedan Bergman dog.
Det var
men...
några år sedan, ja, Julius Caesar.
men man kan undra, men var går gränsen? För att jag menar, å andra sidan finns det ju många som till exempel skriver om Hitler eller som skriver om Churchill. Alltså utan att man tycker att det är så konstigt. Liksom, så.
När får man börja fabulera och lägga in sin egen tolkning av den här personen? Som har existerat.
Och som varit så mytomspunnen också och omtalad.
Absolut, ja. Det är spännande också. Men du har Bergman-boken kvar att läsa. Du ska vika en helg till det.
Det ska jag göra.
Och tills dess då läser du...
Nej, tills dess har jag nog... så tror jag nog att jag kommer hålla mig ganska lugn. För att jag har ju så svårt för det här med kapitelböcker. Alltså, eller, det låter ju jättedumt med tanke på att alla böcker ofta är indelade i kapitel. Men just det här att läsa i kapitel... form. Jag tycker att det är svårt alltså, för att jag vill så gärna läsa ett kapitel till och till och till. Ja.
Och sen måste du upp och jobba dagen efter och det funkar inte.
Nej, det funkar inte så bra liksom att vara vaken en hel natt och läsa en bok. Även om det är jättetrevligt just där och då så det får ju ganska ödesdigra konsekvenser.
Det gör ju det. Mm. Ja. Nej, men jag har en till.
Ja, du har alldeles, en till.
Alldeles ny bok. Inger Edelfelts Konsten att dö. Jag har... alltid tyckt väldigt mycket om Inger Edelfelts böcker. De är, hon har skrivit i många olika genrer, men det finns en ton som jag tycker är ändå gemensam någonting. Ett tilltal som är ganska tätt och nära. Någon sorts, det är någon sorts kammarspel, hennes romaner ofta. Och i den här får man följa en kvinna som heter Jackie. Hon är fotograf, 52 år. Och framgångsrik, kallas för kultfotograf i boken. Hon har tagit väldigt konstiga bilder, ställt ut mycket, gjort mycket modereportage, annat porträttfotografi, väldigt framgångsrik. Och har byggt upp ett liv som man kan säga, hon har så som hon tror att hon vill ha sitt liv. Lite grann den hon skulle vilja vara. Självständig, fri och med fria relationer. Jag är aldrig svartsjuk, säger hon. Nej, allting är jättebra. Så möter hon en ung kvinna som heter Monia som hon får syn på ett café och tänker att henne vill jag fotografera. Hon har ett ansikte som fascinerar Jackie. Så hon tar kontakt med henne och förklarar precis vem hon är och vad hon vill göra. Och den här unga kvinnan är inte alls som Jackie tror. För det första vill hon, den första frågan hon ställer som svar är hur mycket får jag betalt? Och sen, men Jackie tror ändå att hon ska på något sätt kunna få en bra kontakt med den här flickan och fotografera henne och det ska bli framgångsrikt. Men det här spårar iväg åt helt fel håll. Och så småningom så blir Jackie då tvungen att titta på sitt eget liv och upptäcka att den här lite, vad ska jag säga, idealbilden som hon har byggt upp, den håller inte riktigt. Och så börjar saker och ting spricka i sömmarna och... Ja, det händer saker som man inte har väntat sig. Det är mycket överraskningar. Och, ja, det handlar om identitet. Vem man är och vem man vill vara och sådana saker. Och väldigt välskrivet och bra, tycker jag.
Det var väl en ganska bra, med tanke på vi har ju pratat lite mer hur man vill, hur andra framställer den. Det här då handlar lite mer om hur man själv vill framställa sig fast man kanske, det kanske inte lever upp till den bild man vill.
Nej, men precis. Man kan tycka att jag tycker om bilden av mig själv som en aktiv människa eller som någon som är väldigt tolerant. Eller, ja, men du vet det. Man vill ha en idealbild av sig själv. Vem man skulle vilja vara. Och här plockar hon isär det ganska rejält. Med lite ironi och lite... Ja, det är smart och väl uppbyggt tycker jag. Men nu längtar jag efter att läsa deckare.
Ja, är det deckardags? Har du några som ligger och väntar?
Ja, jag har Elizabeth George senaste. Och den är ju tjock. Är bara förnamnet. Jag tror att det är, nu är den 700-800 sidor igen. Så att den får det nog bli snart. Och någon till. Jag skulle vilja ha en riktigt bra deckare. Jag läser deckarperioder ofta. Två, tre, fyra stycken på raken sådär, som jag kommer in i.
Ja, för att de är oftast riktigt bra deckare. Även om de är långa så är de oftast väldigt lättlästa. Och det gör ju gärna att när man har kommit igenom en så kan man gärna tänka sig att ha en till. Liksom. Men man kan ju bli lite mätt om man läser för många deckare. Då vill man ju ha något lite mer, någonting annat kanske. Jag ska inte säga att en deckare kan vara nog så substantiell. Men man kanske vill ha något lite mer sökande, lite mer på ett annat sätt. Liksom.
Absolut, absolut. Och då börjar man ju längta efter det när man har läst flera deckare. Men just nu är det, nu har jag känt det här deckarsuget att... åka rakt in i en spännande berättelse och få vara kvar där och fundera på ledtrådar och personer och vem som är vem och hur de egentligen hänger ihop och allt det här som bra deckare sätter igång i huvudet på en. Att det känns ju lite som att vara mitt uppe i en film, tycker jag.
Ja, visst. Och det här med, alltså det mest härliga tycker jag ju oftast är någonstans när intrigerna börjat sparka igång eller har fått någon vändning ungefär en tredjedel in i boken, för då har man så mycket kvar också. Man tänker liksom, man går omkring med den här förväntningen, vad ska hända, hur ska det här gå ihop och liksom, hur kan det där hänga ihop med det och så. Men liksom det är så skönt ibland, för att jag blir oftast förvånad över hur ofta jag ändå blir överraskad, för man har ju läst så många deckare ändå att man någonstans tycker man ju ändå att jo, men alltså, man måste, det kan inte vara så konstigt här, och så blir man överraskad ändå på något sätt.
Ja, men man blir ju det när det är bra.
Ja, när det är riktigt
man,
bra.
Då blir man ju överraskad, och det är det som är så roligt. Man blir, och att man stänger av allting annat tycker jag man läser en riktigt bra deckare. Det är då man riktigt kan få försvinna in i en bok.
Ja, visst.
Och det gillar jag riktigt mycket. Ska vi försöka ta med en gäst nästa gång?
Vi försöker med det, tycker jag. Vi säger det här rakt upp och ner, så får vi fixa det.
Så får vi ordna det, se till att vi har med en gäst. Mm. Får vi se vem det blir.
Ja.
Men vi är snart tillbaka.
Ja,
om ett par veckor, hoppas
jag. Då kanske vi ska börja prata lite bokrea, lite tips och sånt. Jag vet inte om när det släpps.
Det kanske det kan göra. Mm. Ja. Vi kanske,
åtminstone kanske vi har några tips på saker ni kan hålla utkik efter.
Det kan vi säkert göra. Kolla lite grann vad som är på gång till igen. För bokrea blir det ju.
Ja, precis som det alltid
blir. Så det ska vi nog kika på. Mm. Absolut. Och så tar vi med oss någon som kan berätta lite om böcker också.
Ja, det tycker jag. Det blir bra det.
Ha det så gott tills dess.
Ha det bra. Hej.
Hej, hej.